Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Yes, då säger vi äntligen får jag säga hej och mycket varmt välkomna tillbaka till dagens juridikpodden. Jag heter William Eriksson och som ni hör så är jag på hugget idag. Jag känner mig på hugget. Du också Stefan Wahlberg hoppas jag.
Absolut, vi sitter ju här i vår studio i centrala Stockholm och har just diskuterat förekomsten av ett JAS-plan som på ganska låg höjd när den här podden spelas in under onsdagen eftermiddag passerade här. Och det är dagens läge lite ämne för diskussion. Varför inte ofta man ser ett JAS-plan över centrala Stockholm på låg höjd?
Nej, verkligen inte. Men av det blev jag nästan lite mer snarare oroad än på hugget. Men det har hänt grejer den här veckan som har gjort mig både upprörd och indignerad och intresserad. Så därav är jag på hugget. En sak som har hänt och som har blivit stort, det är att regeringen har beslutat att man inte ska förlänga förordnandet för den nuvarande generaldirektören för Migrationsverket, Mikael Ribbenvik. Han har ju jobbat inom den här myndigheten i nästan 30 år, haft olika funktioner, bland annat varit rättschef tror jag, och sen de senaste 7-8 åren varit generaldirektör. Det här har blivit livat om, Stefan. Dels för att man väljer att inte förlänga förordnandet och inte minst för att Sverigedemokraten Björn Söder har gått ut och varit indignerad kan jag säga på Twitter i olika kommentarer och sådär. Vad säger du om att man inte väljer att förlänga med Ribbenvik?
Ja, om man bortser från så det personliga delen av det här, så är det här något som ingår i regeringens utnämningsmakt att välja generaldirektörer och myndighetschefer för förvaltningsmyndigheter under regeringen, och det är onekligen Migrationsverket en sån myndighet, och förordnandet för Ribbenvik har gått ut och nu väljer regeringen att inte förlänga det. Och sen kan man då diskutera huruvida det här ska då kommenteras och diskuteras i det allmänna, men det är ändå en skattefinansierad viktig verksamhet, så det kan man ju tycka vad man vill om. Det som jag tycker är intressant och möjligtvis värt att påpeka i den här diskussionen är att det gång på gång har framhållits att de svenska statliga förvaltningsmyndigheterna skulle vara någon form av fullständigt självständiga, närmast autonoma organisationer som inte på något sätt ska ha styrning ifrån det politiska, och det är inte korrekt. Det är inte korrekt. Alltså svensk grundlag förbjuder regeringen och riksdag att lägga sig i enskilda ärenden, alltså handläggning och beslutsfattande i enskilda ärenden hos förvaltningsmyndigheterna som grundregel. Men själva styrningen av myndigheterna, där inte bara har regeringen ett extremt långtgående mandat eller möjlighet från riksdagen att så att säga styra rikets myndigheter, utan också ska ha det. För att om vi får myndigheter som är helt autonoma, med undantaget naturligtvis våra domstolar som ska vara helt autonoma och inte ta styrning ifrån regeringen. Men om förvaltningsmyndigheterna skulle vara det, då får vi ju någon form av high chaparral. Det är därför vi går till valurnorna och väljer, och det är därför vi har ett system med då, så kallade regleringsbrev och budgettilldelning och så vidare som faktiskt ligger på riksdag och regering, just för att de ska kunna styras.
Alltså det som har blivit en snackis har ju varit då, förutom, men, eller så här ska jag säga, det som har blivit en snackis till följd av kanske framförallt Björn Söders uttalande är ju att en del har liksom lyft farhågor om att ja, nu ska regeringen börja mest det i hack i häl, börja sparka generaldirektörer för att man ska kunna tillsätta andra sådana, och då börjar det lukta Ungern och Orbán och så vidare. Och det håller inte riktigt jag med om. För jag menar, har man suttit i 7 eller 8 år eller vad det nu är som generaldirektör för Migrationsverket, en tid som absolut inte har varit problemfri, och det är ju ingenting som jag skyller på Mikael Ribbenvik, den informationen har jag inte, men jag menar, det har ju bubblat liksom inom den här myndigheten länge, och de har ju haft problem, och tidningen Fokus rapporterade ju om andra problem här förra veckan i en stor granskning och så vidare. Men det är ju liksom inte ungerskt av den svenska regeringen att när det här förordnandet går ut vill jag tillsätta en ny generaldirektör när man dessutom vill lägga om migrationspolitiken. Det tycker inte jag, oavsett vad man står politiskt i alla fall.
Man kan säga så här, att den som påstår att de här då politiska tillsättningarna, det vill säga regeringens tillsättningar av ambassadörer, generaldirektörer, landshövdingar och så vidare, på något sätt skulle ske utifrån någon teknokratisk eller meritlista för den som är verkligen mest lämpad för arbetet. Den personen lever ju i någon form av egen värld, därför att det vet ju alla att just den här typen av så att säga, statliga representativa toppbefattningar då, som ska representera staten i myndighetens ledning. Och så även då som till exempel ambassadörer och landshövdingar, att politisk meritering är om inte regel så i varje fall en väldigt vanlig företeelse i den svenska utnämningsmakten. Och ja, men nu blev Anna Kinberg Batra utnämnd till landshövding i Stockholm, och jag har inga som helst invändningar mot det, tvärtom. Kanske väldigt kompetent för det, men hon som tjänsteman eller ämbetsman betraktat så är det inte de meriterna hon har fått jobbet på, så kan man ju säga.
Nej, och sen är det ju så att den nuvarande regeringen har ju på något sätt lovat att man ska frångå det här med att bara utse partikollegor, och man ska titta närmare på det här. Men då får man väl säga att det är upp till bevis. Jag tror på det när jag ser det, för att jag tror att det blir svårt att ändra på det här. Man har lovat att man ska bli mer som med vanliga rekryteringar, även när det gäller exempelvis ambassadörer och myndighetschefer och landshövdingar och så vidare. Det är väl jättebra om man gör det, men jag vill se att det sker innan jag tar fasta på de här orden. Låt oss släppa det här, Stefan, och gå över till det som ändå har varit veckans absolut största nyhet i dagens juridiksfär och i många andra sfärer också, nämligen det HD-avgörande som handlar om det uppmärksammade Märsta-mordet. Vi har pratat om det i podden tidigare. Jag tror att det var i anslutning till att jag var på huvudförhandlingen i Högsta domstolen, där man då skulle processa det här innan det slutliga avgörandet. Och för en liten kort bakgrund kan man väl säga så här, att det handlar om en nu 25-årig man som i tingsrätten dömdes för ett ganska brutalt mord som skedde vid en busshållplats i Vallsta i Märsta utanför Stockholm. Han dömdes i stort sett uteslutande på indiciebevisning. Målet överklagades till hovrätten, där försvararen presenterade 2 alternativa gärningsmän och en hypotes kring det. Han frikändes helt i hovrätten. Nu har alltså Högsta domstolen dömt honom till livstidsfängelse för det här mordet. Och den stora frågan som alla ställde sig innan den här domen skulle komma, det var ju: hur ska Högsta domstolen nu förklara för alla andra domare i det här landet hur bevisvärderingen i den här typen av mål ska gå till? Och jag tror att både du och jag, Stefan, är ganska ense om att när vi nu har läst den här domen så är man inte jättemycket mer klok än man var innan.
Nej, jag skulle till och med säga så här, att jag tycker det var bra att det här fallet prövades i Högsta domstolen. Jag tycker det är bra att Högsta domstolen gör ett ärligt och uppriktigt försök att i någon mening ge vägledning kring vilka metoder och möjligtvis principer som kan tänkas kunna användas vid bevisvärdering i brottmål. Men det här är ju långt ifrån någonting som kan tillämpas på mål och där de faktiska omständigheterna inte är identiska med det här målet, vilket som bekant det i princip aldrig är identiska omständigheter, utan det man slår fast är några, jag kan säga, mer nästintill, om inte rättsfilosofiska, för det vore kanske att ta i för mycket, så i vart fall någon form av närmast akademiska slutsatser. Man skriver till exempel från Högsta domstolens sida att det samlade värdet av bevisningen är i detta fall högre än det adderade värdet av de enskilda bevisen. Det vill säga, det framstår så mycket osannolikt då att samtliga de omständigheter som framkommit genom åklagarens bevisning skulle föreligga även om gärningsmannen var någon annan än just den tilltalade. Och det blir ju lite så intressant filosofiskt närmast att säga att det samlade värdet av bevisningen är i detta fall högre än det adderade värdet av de enskilda bevisen. Det tål ju att tänka sig lite grann på, vad menar man? Jo, att de här är då även om det är indirekt bevisning, så är det ändå ifrån varandra fristående bevis. Det vill säga de kan inte eller har inte samverkat på något sätt som till exempel två vittnen har möjlighet att göra. Utan det här är så att säga bevisning av teknisk karaktär som oberoende av varandra talar i en viss riktning. Och om man då anser att det är den sammantagna bilden som gör att man till slut kommer fram till att det är ställt bortom rimligt tvivel att det faktiskt är den här tilltalaren som är gärningsmannen.
Det som är intressant tycker jag, det är ju det att när den här domen kom igår och redan innan så har det pratats om att Högsta domstolen nu eller att de skulle sätta ner foten, att det här skulle leda till ett stort antal fällande domar i efterhand, att det här skulle vara en nyckel till att liksom kunna komma åt gängkriminaliteten på ett nytt sätt och så vidare och så vidare. Jag kan inte ens förstå vad man menar när man säger att Högsta domstolen har satt ner foten. Jag kan inte förstå vad man säger när man menar att det här kommer leda till ett jättestort antal fler fällande domar. Jag kan inte förstå liksom halleluja från åklagare och poliser och sådär som jag har läst om sociala medier och även en del krönikörer i olika tidningar. Så jag kan inte riktigt förstå den upprymdheten, för dels är det ju så i mina ögon, det är ju inte jättevanligt att man bara har den här typen av bevisning i ett mord. Man kanske kan ha någonting annat. Det finns ju enkrochattar, det finns ju allt möjligt annan typ av bevisning som man faktiskt liksom tillsammans med den här typen av indicier skulle kunna liksom vara starkare. Men jag menar, du håller med mig här Stefan, att det här hallelujah moment som har liksom kommit från både åklagare och poliser och andra, du köper inte det heller va?
Nej, det gör jag inte, och det kom ju redan när HD beviljade prövningstillstånd i det här målet.
Oh ja.
Nu äntligen så här, kommer det bli ändring. Och det har pekats på ifrån ganska starkt håll, eller från de som så att säga har varit på den sidan i debatten, har ju varit att beviskraven i den här typen av brottmål har blivit så orimligt höga, sagolika skäl som man då brukar säga, att det är på sin plats att Högsta domstolen, som du då använde uttrycket, sätter ner foten för att markera att så här högt ska inte beviskraven egentligen ställas. Och det är inte alls vad Högsta domstolen skriver i domen. Man har inte på något sätt sänkt några beviskrav här på något sätt. Man har ju redovisat att en viss metod för en sammanvägning av i och för sig oberoende bevis kan ge ett högt bevisvärde, men man säger ju ingenting om att det innebär att vi då sänker beviskravet i brottmål, i synnerhet inte i ett fall som det här där det kan leda till livstidsfängelse. Det man möjligtvis omvändtvis kan säga i det här sammanhanget är att om det hade blivit en friande dom, då hade det nog fått andra effekter, va? Och anledningen till det är att då hade man nog sagt att den här typen av bevisning, eller rättare sagt bevisvärdering, tycker vi inte från Högsta domstolens sida att man ska göra. Och då hade nog många åklagare där ute reagerat.
Något annat intressant med den här domen, det är ju det faktum att det finns ett justitieråd, Petter Asp, ansedd att vara kanske Sveriges främsta, men om vi ska vara lite försiktiga så kan vi säga en av Sveriges absolut främsta straffrättsjurister, professor i straffrätt vid Uppsala universitet tidigare tror jag.
Och Stockholms universitet.
Och Stockholms universitet, viktigt här, det är Dagens Juridikpodden noga såklart. Men nu justitieråd i Högsta domstolen. Han är ju skiljaktig. Han tycker ju att det inte är så att säga praktiskt taget uteslutet att det inte är någon alternativ gärningsmann, någon av de här alternativa gärningsmännen som försvaret har presenterat som har begått det här brottet. Och jag frågade bland annat professorn Erik Bylander, professor i processrätt vid Uppsala universitet, igår efter den här domen, vad han ansåg om det liksom sänkte värdet av HD-domen att man hade en skiljaktig mening, och det menar han väl att nej, så var inte fallet. Men jag tycker ändå att det kan vara svårt ibland att förlika sig med en sån här dom när det är en av Sveriges främsta experter på området som tycker tvärt emot majoriteten.
Ja, och jag tycker att Petter Asps skiljaktiga mening är inte bara lätt att förstå och följa, utan att den också har ett starkt värde ur ett perspektiv där man då faktiskt ska värna rättssäkerheten och tänka tanken att vi inte får riskera att döma oskyldiga människor, i synnerhet inte till livstidsfängelse. Och jag menar, Petter Asps påpekanden här är ju Ja, men alltså, de är helt relevanta. Han säger att man har vidtagit extremt mycket, tror jag han skriver, då, med begränsade utredningsåtgärder beträffande då ett alternativ förlopp och en alternativ gärningsman som trots allt har funnits med i utredningen. Och att det här då ger en brist på robusthet, det vill säga det kan finnas en alternativ förklaring som inte har blivit utredd. Och det är ju klassiskt sett inom straffprocessrätten någonting som ska presenteras för att du ska ha en robusthet, att det så att säga står stadigt, att det inte kan hittas några luckor. Sen pekar han ju också på att de två tekniska indicierna som åberopas de facto mycket starkt talar för att den här tilltalade mannen på ett eller annat sätt skulle ha kunnat vara inblandad i det här mordet, men inte att det på något sätt pekar ut honom som varandes själva skytten, och att det är det som HD i det här fallet faktiskt ska ta ställning till. Det är inte ett medhjälp till mordet eller ett medgärningsmannaskap, utan det är så att han ska dömas och döms också utav majoriteten som att varit skytten. Och här menar Peter Asp att här lämnas det ett stort utrymme, i vart fall ett allt för stort utrymme, för att kunna säga att han verkligen var skytten, även om det är väldigt starkt talar för att han har varit inblandad i mordet. Och då tycker då många här ute som lyssnar på det här att ja, men då är det väl på ren svenska skitsamma om det ändå är väldigt mycket som talar för att han har varit inblandad i det här, och han är sedan tidigare i kriminella kretsar välkänd person, så kan han väl sitta där på livstid. Men det är inte så vi har ett system som fungerar, och det är det som Peter Asp, eller som borde få fungera så, menar ju Peter Asp här, och därför borde han då frias helt enkelt. Dessutom så pekar Peter Asp i sin skiljaktiga mening på det som även i domskälen då uttryckligen avvisas, nämligen att ett av de vittnen som har hört, som i övrigt har tillmätts, som man förstår det, stor tillförlitlighet och trovärdighet, uppger då att skytten som genomförde mordet var betydligt längre än den nu dömde mannen, och att det faktiskt då inte handlar om några centimeter utan någonstans mellan 10 och 15 centimeter längre än vad den här nu dömde mannen då har som kroppslängd. Och det tycker majoriteten inte kan tillmätas någon större betydelse, men Peter Asp säger att man kan inte frigöra sig från att det faktiskt är så. Det finns ändå bevisning som talar i en annan riktning, och detta i kombination med de andra oklarheterna gör att Peter Asp kommer fram till slutsatsen att rättssäkerheten kräver att den här mannen frias, precis som hovrätten gjorde.
Man kan säga så här, Peter Asp och majoriteten har lite olika åsikter i frågan om vem den här utredningsbördan hamnar på sammanfattningsvis. Det vill säga, majoriteten anser väl att försvaret borde kunna i så fall lägga fram ytterligare bevisning när det gäller de alternativa gärningsmännen, medan Peter Asp anser att den, så att säga, bristen faller tillbaka på åklagaren. Så då tolkar jag lite grann när det handlar om just om de alternativa gärningsmännen. Låt oss liksom släppa Peter Asp där, bara liksom runda av den här delen av podden den här veckan med att ställa oss frågan liksom, blev man då verkligen då klokare? Nej, sa vi initialt, men en annan fråga då, innebär den här domen några sänkningar eller höjningar av beviskravet? Det har ju pratats en del om att så här, det krävs sagolika skäl för att dömas i svensk domstol när det gäller indiciebevisning. Och ska man tro Peter Asp kanske det är sagolika skäl som fortsatt ska krävas, medan ska man tro majoriteten här så ska det ju räcka då med sannolika skäl. Eller, alltså, det är sagolika skäl, en sådär liten skämtsamt begrepp som man brukar slänga sig med lite negativt.
Alltså det som är knepigt i det här typen av mål med indirekt bevisning, alltså bevisning som inte direkt pekar ut en viss gärningsman eller binder hem till en brottsplats, det är ju just att den är liksom fylld av hypoteser. Och jag pratade själv tidigare i veckan med professor Christian Dahlman vid Lunds universitet, som för övrigt är intervjuad i en längre intervju som publiceras samma dag som den här podden publiceras.
Idag kan man ju säga.
Ja, fast vi spelar in det här då, inte idag.
Jo, men den som lyssnar på det här skiten vi spelar in.
Ja, okej. Du kan läsa en längre intervju med Christian Dahlman, i varje fall i Dagens Juridik, som jag själv har gjort. Och han beskriver det här, han har ju alltså forskat på, är specialiserad på just bevisvärdering i brottmål, och har tittat på matematiska, statistiska sannolikhetsmodeller för att kunna utröna människors hur man kan binda människor eller inte binda människor till brott, va? Och han pratar ju mycket om den här indirekta bevisningen, och tar som ett klassiskt exempel att om man hittar en sko, som ett par skor hemma hos en misstänkt gärningsman, som ju för sig kan bindas till en brottsplats, så är det klart att det i en viss riktning talar för att den här personen är gärningsmannen. Men det finns en rad hypoteser däremellan som måste utredas. Har de själv använt skorna? Kan de ha suttit på någon annan? Och så vidare och så vidare. Va? Och de här hypoteserna är ju det som utgör en så kallad indicie, ett indiciums indirekta beviskraft eller bevissvaghet, om de inte till varje del kan klarläggas. Ett annat exempel är att man kan genom tekniska bevis och IT-forensisk bevisning spåra en viss gärning via en dator till en speciell dator. Och det enda den säger är att den här datorn har skickat det här olaga hotet eller vad det nu handlar om. Men det säger ju ingenting om vem som satt bakom datorn, så att ägaren till datorn kan inte omedelbart göras skyldig till det här. Och jag tror att vi i stort är uppväxta i en vardag där man genom då indirekt bevisning, både som barn kanske har rätt eller fel blivit anklagad för att ha gjort någonting dumt, några bussträck och sådär. Och när vuxna och inte minst skolan då har dömt människor utifrån busungar och bråkmakare utifrån den här typen av indirekt bevisning, så har det ju ofta räckt med att det är ju Kalle har ju sådana här skor, och nu finns det ju skoavtryck där som i den korridoren som visar på det, och så har det varit bra med den saken. Men riktigt så enkelt kan det inte vara i den här straffrättsliga världen där vi kastar människor i fängelse och vidtar så starka åtgärder. Och det här jag tycker att det, som Christian Dahlman beskriver, är intressant, just att varje steg, varje hypotes måste prövas mellan då att skorna hittas hos en misstänkt gärningsman och att de kan i och för sig bindas till en brottsplats.
Ja, men återigen, det du säger här, det är vad Christian Dahlman tycker. Nu har vi HD-domen här, den fällande. Man kom samma dag med ett annat avgörande där man frikände ett antal personer på ungefär samma typ av bevisning. Så att det är ju fortfarande inte helt säkert vad som ska krävas för att man ska döma ett sånt här mål. Och det är väl det man får ta med sig här. Att ja, nu har vi det här avgörandet. Ja, HD har klargjort, gjort någorlunda hur man ser på det här. Men jag tror inte att vi kommer se några större effekter av det här prejudikatet. Nu kanske lite längre fram, men jag är tveksam ens om vi kommer göra det överhuvudtaget.
Du ställde en fråga tidigare om en retorisk som jag faktiskt inte besvarade. Och du frågade om leder här då till någon ökning eller minskning av beviskraven. Jag var inne på det inledningsvis att nej, jag anser inte att det har sänkt beviskraven i brottmål i Sverige. Däremot så tror jag att om man ska dra någon sån prejudicerande effektslutsats av den här domen, så kan man säga att i någon mening har den då, om inte utökat, så i vart fall klarlagt att det är okej att använda en metod där, som Högsta domstolen då uttrycker det här, att det samlade värdet av bevisningen är högre än det adderade värdet av de enskilda bevisen. Och det där är ju ett intressant påstående som man kan överlämna till våra läsare att ta upp runt fikabordet. Vad innebär egentligen det? Och det är en bra filosofi.
Ja, och jag har ju sett folk på sociala medier som har citerat det där och sagt att det är väl ungefär det som den kände juristen Gunnar Ekelöf skrev och sa för många år sedan, så att det här förändrar inte särskilt mycket. Men
och alla har ju läst och traglat Ekelöfs 12 band i processrätt.
Men många som jobbar inom domstolar,
ja,
ska döma har vi gjort det.
Ja.
Ja, vi lämnar Märsta målet där, och jag tycker vi går rakt över på det som kanske har fått mig mest indignerad och upprörd den här veckan, och det är en DN-artikel som publicerades under tisdagen där man, om jag inte misstolkar den, har en kritisk inställning och en kritisk hållning och släpper fram väldigt kritiska röster som menar att det här med att justitiekanslern ska betala ut skadestånd till personer som har suttit felaktigt frihetsberövade är en dålig sak, och att det är dåligt, det handlar inte om rättssäkerhet när man som misstänkt för ett brott utnyttjar sin rätt att inte behöva svara på några frågor utan bara säger inga kommentarer, att det handlar inte om rättssäkerhet, det är en taktik för att man ska bli släppt och sen kunna begära skadestånd. Och det här gjorde mig faktiskt rent förbannad, Stefan, när jag läste det här, för att i grund och botten handlar det ju om att här har staten bestämt att Stefan Wahlberg ska häktas, han är misstänkt för det här brottet, man lyckas inte samla fram tillräckligt med bevis, man släpper dig i häktet, då skickar du in en ansökan till justitiekanslern där du säger hej, jag satt x antal dagar häktad, jag blev sen frisläppt, nu vill jag ha frihetsberövande ersättning enligt frihetsberövande lagen med den här taxan som är bestämd av Högsta domstolen, tack så mycket, så får du de pengarna. Det är väl inget fel på det. det är staten som gör fel. Det är väl inte den felaktigt häktade som begår ett brott här. Jag kan inte förstå vad man vill med den här artikeln.
Jag tror inte jag behöver undersöka för läsarna hur upprörd Villa har varit över det här. Sen du skickade ett sms till mig igår om den här artikeln då. Jag själv kastade mig över den. Men alltså, om detta må vilket räta, ty jag har en uppfattning kring att den här artikeln är ett utslag av någon form av missriktad välvilja i journalistiken om att försöka hitta alla upptänkliga möjligheter att ge sig på då den nu så förhatliga gängkriminaliteten. Va?
Ja, och det, så här, jag vill verkligen understryka det. Det är ingen mediekritik mot att det skulle vara en dålig artikel. Jag kan bara inte förstå vinkeln, och jag kan bara kort här flika in att jag i slutet av januari så vände jag mig till justitiekanslern och begärde ut alla beslut om ersättning enligt frihetsberövande lagen som hade fattats i januari. Då fick jag väldigt många beslut, och då tänkte jag så här, oj, det var ju väldigt många som under en viss period här hade suttit felaktigt frihetsberövade. Det skulle vi kunna göra ett knäck på Dagens Juridik, men med vinkeln då, så här många personer fick ersättning, alltså slutsatsen, väldigt många har suttit felaktigt frihetsberövade. Sen ser jag den här artikeln och det är totalt motsatta vinkeln, och det är väl mer vinkeln än artikeln som jag vänder mig.
Ja, det finns inget i artikeln som jag kan bedöma som är felaktigt.
Absolut inte, absolut.
Och då är det åklagare som intervjuade och på alla sätt och vis står för åsikterna i den på det sättet, men jag delar ju din uppfattning om att man på ett ganska vinklat sätt då, för att använda ett i sammanhanget förhatligt uttryck inom journalistik, trots allt så att säga, skapar någon form av indignation kring att gängkriminella som sitter häktade utan att fällas eller ens åtalas överhuvudtaget kan få betalt för detta, och att man då dessutom återkommer då till detta faktum att de kan tiga sig igenom månader utav utredningar. Och det är ett faktum, alltså det är ett absolut faktum. Det är en del av de mänskliga rättigheterna enligt både FNs deklaration för mänskliga rättigheter och Europakonventionen och för övrigt svensk grundlag att man har en rätt att tiga. Och det är inte så att man ska eller får straffas för detta. Det vill säga att man säger till en misstänkt att om du inte pratar nu så kommer du få indraget skadestånd eller ersättning för det här frihetsberövandet om vi inte kan åtala dig. Det blir liksom lite fånigt i slutändan, och som du sa, frihetsberövandelagen är formell och det finns ett ytterst fåtal undantag som justitiekanslern och ytterst domstolarna kan tillämpa. Men i princip så är det väl så att vi alla tycker att det är rätt att den som sitter frihetsberövad utan att kunna dömas för det som grund också ska få ersättning för det ifrån staten.
Jag tror att de flesta skulle bli, låt mig uttrycka mig hårt, men skitförbannade om man satt på kontoret och så kom det in två poliser och sa hej, du får följa med här, och sen så blir man frihetsberövad och ens kollegor ser hur man förs därifrån, de vet inte vad som händer. När man sitter frihetsberövad kanske man inte har någon möjlighet att ringa sin arbetsgivare och säga att jag kan inte komma till jobbet, och så går det 2 eller 3 veckor och sen kommer man ut och så har man förlorat arbetsinkomst och så har man, känner man att man blivit kränkt av staten och så vidare. De flesta som hamnat i den situationen skulle ju inte bara säga att liksom nej, men jag skippar den här ursäkten från staten och skadeståndet, för jag menar, det var ju, jag kan förstå deras misstankar här och så vidare.
Nej, sen är det ju faktiskt så också att ett av staten högt utbetalat belopp enligt frihetsberövande lagen under ett år i någon mening är ett tecken på eller till och med ett bevis för att statsmakternas brottsbekämpning har misslyckats, antingen så tillvida att man inte har lyckats sätta bovar, banditer och busar och kriminella bakom lås och bom och få till ett åtal och en lagföring och en fällande dom, eller också helt enkelt för att alldeles för många har suttit frihetsberövade utan att de egentligen kanske borde sitta frihetsberövade. Där kan man ju välja att vraka, och det är naturligtvis en mix och en mellanting mellan allting. Men det är klart att det inte är bra att människor under långa tider sitter frihetsberövade, vilket då frihetsberövande lagens ersättningar är en måttstock för i någon mening. Om det slutar med att de inte kan fällas för brott.
Alltså tittar man, det finns ju en advokat som yttrar sig i den här artikeln också, och han säger att det är helt häpnadsväckande när han hör åklagarnas tankar om olika ersättningsnivåer och anser att de långa häktningstiderna sällan beror på att en misstänkt är tyst. I ett rakt citat här från DN så säger han att det beror på att folk blir frihetsberövade alldeles för lätt, att vi har alldeles för långa häktningstider och att alla sitter och väntar på NFC. Så han tycker ju precis tvärtom här jämfört med åklagarna. Men jag skulle vilja lyfta en idé med dig här, Stefan, och det är så här: som journalister eller arbetar inom media så är vi ofta väldigt kritiska när det handlar om myndighetsutövare eller andra som liksom inte ställer upp och svarar på frågor, att man får väldigt så här formalistiska svar och det hänvisas till pressmeddelanden och så vidare. Och ibland kan jag känna att vi kanske hamnar i en negativ loop där vi är lite för kritiska och gnälliga och lite för icke-kreativa för att söka andra typer av svar eller söka andra typer av människor. Jag kan känna lite att åklagarna och även poliser till viss del har hamnat i lite samma negativa loop när det handlar om att klaga på att den som är misstänkt för brott säger inga kommentarer eller inte vill uttala sig. Man har liksom man har slutat försöka vidta kreativa åtgärder för att komma runt det där. För någonstans så är det så att vi kommer ju aldrig, tror jag, ändra på lagstiftningen så att det blir kriminellt att säga inga kommentarer.
Nej, men den här debatten blossar ju upp med jämna mellanrum. Det är ju inte mer än något år sedan eller två som det var väldigt starka indignerade röster för att man förstod att den här människan, vem det nu var, hade släppt just ifrån häktet därför att han eller hon, jag kommer inte ihåg vilket fall det var ens, hade vägrat att prata. Ungefär som det vore ett brott att inte tala. Va? Och då kan man ju ställa sig frågan, okej, vilka metoder skulle vi kunna använda för att få människor att prata som inte vill prata trots att de nu har rätt att tiga, så att säga. Det är metoder som vi inte vill ha i vårt land. Vissa kanske vill ha det, men jag vill det inte i varje fall.
Nu ska jag göra en sån här grej som jag inte gillar egentligen, men för inte så länge sedan så pratade jag med en person som är mycket erfaren utredare inom polisen, och han sa till mig att de poliser som bara skyller på att de aldrig får svar på några frågor under förhör, de håller antingen för dåliga förhör eller så är de för orutinerade, för att så har det varit i alla tider. Det var inte så att folk satt och pratade ännu mer i förhör förr i tiden och liksom erkände vid första förhöret, utan det handlar om att använda de teknikerna man har, och till slut så kommer man väl, och även om man inte får svar så kanske man kan komma med andra bevis att man kan få till ett åtal och få personen dömd. Men man kan inte, precis som att vi inte kan låsa oss i vår negativa spiral med att bara klaga på polisens pressmeddelande och att man aldrig kommer fram till Anders Thornberg, så får ju de sluta gnälla på att folk håller tyst.
Men alltså, polisarbetet är ett hantverk och i det hantverket ingår kunskap av jätteviktig karaktär som innebär att man kan få folk som förhörs att berätta som det var och öppna sig. Det är ju alltså erkänt skickliga förhörsledares stora talang, va? Och att man inte då, alla kan inte vara skickliga förhörsledare. En del är bra poliser, yttre tjänst och utredningsmässigt på den tekniska sidan, och vissa är bra förhörsledare, men man kan inte så här från polisens sida säga att ja, men vi får inte folk att prata. För det är ungefär som om man inom sjukvården skulle säga så här, ja, men vi är väldigt bra på att byta knäleder och bota eksem i armvecken, men däremot så har vi ingen möjlighet tyvärr att hjälpa dig om du får hjärtarytmi eller en pankreas tumör. Va?
Men visst är det intressant ändå när man tittar på den här DN-artikeln, som återigen, det är inget fel på den överhuvudtaget, jag vänder mig bara mot vinkeln. Men det är intressant just...
Ja, det är väldigt fel i så fall om vi nu ska prata.
Ja, men jag gillar inte det, men andra, alltså uppenbarligen, så jag har sett bara nästan positiva kommentarer till den här artikeln när jag har sett den delas på sociala medier och så. Så att jag tror att det är en supersuccé, och den toppade ju DN, och nu finns en uppföljning, tror jag, där Gunnar Strömmen säger att man ska titta på det här och så vidare. Så. Men vart ville jag komma någonstans med det här? Jag ville komma någonstans. Jo, det är intressant att samma siffror då, mer eller mindre, som jag begärde ut, fick, och att man skulle kunna göra i stort sett vilken del av de här två reportagen är på samma siffror. Liksom. Det säger ju ganska mycket om att den som skriver artikeln har en stor påverkan på vad utfallet blir, även om underlaget är detsamma.
Ja, det säger väldigt mycket om journalistikens villkor och om den tryck- och yttrandefrihet och diskrepans som ska finnas och som vi tycker ska finnas. Att
verkligen.
En tidning får ta en vinkel och en annan tidning tar en annan, och du och jag är två gnälliga gubbar med någon form av konstigt...
En gnällig gubbe och en gnällig man, va?
Ja, så får vi se det, där du är gubben och jag är mannen då. Men någon form av
kul.
Lite konstitutionella rättshaverister sådär. Men det är intressant därför att vi har ju sett exempel på det tidigare för ganska många år sedan, när Dagens Juridik, ska inte säga som enda, men som i varje fall en isolerad mediekanal, vilket vi skriver om juridik, va? Så när jag själv satt som chefredaktör för tidningen, så inträffade ju de här då så kallade nebis in idem-domarna, det vill säga där man ifrån Europadomstolen har konstaterat att man fick inte både ha lagföring, alltså åtal för till exempel skattebrott samtidigt som man då enligt, som i Sverige, delade ut administrativa sanktionsavgifter då, alltså det så kallade skattetillägget, för det var ett brott mot mänskliga rättigheter att då kunna lagföras två, eller man fick två sanktioner för samma gärning, och det är ju det latinska uttrycket nebis in idem betyder inte två gånger för samma sak, va? Och det här var då någonting som hade skett kontinuerligt, systematiskt under väldigt lång tid i Sverige, som man var tvungen då att resa ett stort antal ärenden från både högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen för att rätta till det som man hade gjort här. Och det här skrev vi från Dagens Juridik om ungefär ett år innan så kallad allmän media vaknade till liv om detta. Och medan vi hade skrivit och haft till och med då på den tiden vi hade ett tv-program som heter Veckans Juridik, diskuterat de här frågorna ur ett perspektiv av mänskliga rättigheter, så valde då allmän media att snarare vara indignerade över att nu var det massa skattebrottslingar som hade rätt att få tillbaka sina pengar och kanske till och med skadestånd från staten för att det hade skett någon liten juridisk felaktighet, så att säga. Och denna lilla juridiska felaktighet råkade vara ett brott mot mänskliga rättigheter som vi i Sverige annars värnar så hårt om, och inte minst svensk media. Och det här är ju också, det är bara ett exempel på olika typer av infallsvinklar på samma händelse, där vi på Dagens Juridik värnade den enskildes intressen och tyckte att det var upprörande att staten hade utsatt enskilda för kränkningar av deras mänskliga rättigheter, vilket var konstaterat och ostridigt, medan då andra medier av mer allmän karaktär vände på steken och sa att det här är någon tekniska finesser som tydligen har inträffat och nu är det en massa skattebrottslingar som ska så att säga kompenseras för detta.
Ska vi avsluta med ett litet plus till Dagens Nyheter?
Men nu
har vi släppt den här artikeln. Nu ska vi plussa dem för en annan grej. För de var nämligen först med att skriva om ett nytt projekt som man har initierat vid Nationell Forensisk Centrum. Och det här projektet har lett till att man har minskat ner tiderna för förhandsbesked på att undersöka patronhylsor från 7 veckor till 14,5 timmar. Det är något jätteintressant analysverktyg där som man har tagit fram, där man kan analysera saker i en kapsel och så kan man få ett första besked som pekar åt ena eller andra hållet. Och det är jättebra för att kunna ge vägledning i de här polisutredningarna när det gäller olika vapenbrott eller andra brott där man använt vapen. Så, jag ville bara säga det. Där var de först med. Ulrika By skriver mycket om såna här saker. Jag var ledsen att jag inte var först med den nyheten, för det var en kanonnyhet. Så, då har de fått ett plus också.
Men de ska ha många plus, Dagens Nyheter. Men just i det här fallet så hade vi lite en annan infallsvinkel än vad de hade.
Ska vi verkligen plussa dem med Aftonbladet plus?
Med Aftonbladet plus, men DJ plus.
Expressen Geting.
Ja. Eller Bragdguldet eller
Svenska Dagbladet eller
Gäringpriset.
Det är ju Sveriges Radio.
Ja, vet. Och avser sporthändelse. Ska vi släppa det här ämnet, Ville?
Ja, det här var oerhört svag avslutning. Jaha, Stefan, som avslutning här av 15 februari, gjorde du något särskilt igår under Alla hjärtans dag?
3 rosor till min sambo av längre skaftkaraktär och i väldigt röd, stark nyans.
Oh, det var verkligen liksom innehållsförteckningen, höll på att säga. Det var ett romantiskt sätt att beskriva det på.
Men du frågar ju, det var ju Alla hjärtans dag med romantik.
Ja, absolut. Ja, själv firade jag också genom en take-away-middag och ett stort form av blommor. Inga rosor dock. De var slut, så det fick bli något annat. Har du något kul på gång i helgen?
Nej, det tycker jag inte. Jag väntar på ännu ljusare tider. Det är ju det vi faktiskt, det går snabbt nu. Nu blir det ljusare, ljusare, ljusare och sådär. Och nej, jag har inga spännande saker. Jag ska ta det lugnt och sansat.
Får jag avsluta hela podden innan jag säger tack och gör med ett mejl som jag fick förra veckan för att bara uppmana folk att skicka ännu fler mejl. Det handlar nämligen om dig, Stefan. Är du beredd?
Nej, det är inte, men kör ändå.
Kör ändå. Stor eloge att ni äntligen hittat volymbalanseringen i ert redigeringsprogram. Alternativt att Stefan Wahlberg efter x antal år äntligen lärt sig prata i en mikrofon.
Ja, väldigt stor respekt för våra lyssnare, så jag tänker inte ens komma med något genmäle. Jag pratar så nära mikrofonen som jag bara kan och just nu så nästan säljer den.
Bra. Hörrni, jag uppmanar er alla att mejla oss på podden@dagensjuridik.se och så kan vi avsluta med att säga att nästa vecka så ska vi träffa diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius, och då får ni lyssna på hans tankar om diskrimineringslagen och diskriminering i Sverige och allt som hör där till. Stort tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs alltså om en vecka igen. Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.